Vi har ju haft lite problem med ljudet, Ann, i några avsnitt.
Ja, det får man säga.
Ibland är det du som sitter i en burk och ibland är det jag. Och det är vi väldigt ledsna över att det är på det viset. Och nu har vi skaffat nya manicker som vi håller på att lära oss. Vi kallar dem manicker för vi vet inte riktigt vad de heter. Men...
Vi vet inte vad det är, men vår eminenta producent och tekniker säger att ljudet kommer att bli väldigt bra bara vi lär oss att hantera de
Ja,
här grejerna.
så vi går en snabbutbildning i detta nu.
Ha överseende med att ljudet ibland haltar, men vi arbetar intensivt på att lösa detta. Så har vi förtröstan.
Vart tar alla vackra flickor vägen? Och var kommer alla fula lya käringar ifrån?
God morgon, Ann.
Ja, men god morgon, Anna-Karin Windham.
Äntligen är vi här igen.
Äntligen är vi här. Nu måste jag ställa en fråga till dig. Ska man säga Windhamn och liksom betona enet, eller ska man säga Windham?
Nej, Windhamn. Exakt Windham. Så som det stavas.
Ja.
Svenskt uttal brukar jag säga.
Skånskt uttal?
Ja, gärna det.
Ja.
Allting blir bättre och vackrare på skånska. Det
ja,
har vi
absolut,
konstaterat
absolut.
Många
det kan
gånger.
Vi konstatera många gånger till.
Ja. Ja. Men så Windham och Heberlein.
Precis, inte Lane.
Ja.
Ja. Mm. Nu är vi här.
Irritationer, finns det sådana?
Ja, jag tänker göra en dialektirritation.
Ännu en?
Ja,
ja.
De tar aldrig slut.
Nej, då,
och än en gång så handlar det om att skånskan behandlas styvmoderligt.
Ja.
Det har rasat någon slags debatt på kultursidan de senaste veckorna.
Mm.
Och det var utifrån den här trevliga boken av Maria Mansbach som vi hyllade när vi pratade om landsbygden.
Ja, kan få lite extra hyllning
som heter
igen.
Jag och Lucky Lada.
Lucky Lada och jag.
Lucky Lada och jag, precis. Ja. Den har ju denna förtjänstfulla författarinnan naturligtvis själv läst in. Mm. Därför den berättelsen kan man ju icke läsa in på något annat tungomål än skånska. Det förstår vem som helst.
Ja, exakt. Jag tänker att om man nu får läsa den med sin egen röst i huvudet, om man inte har begåvats med skånskt uttal, då tycker jag att man ska försöka tänka sig att det är ens Hugo Järegård som läser in sig inne i huvudet istället. För att då blir det rätt.
Ja, det låter bra. Om man läser själv och inte lyssnar på Mars på egen inläsning. Men då har jag sett att det har liksom funnits en diskussion. Det finns sådana här böcker eller på sidor på Facebook där man tipsar varandra om ljudböcker eller hörböcker eller vad det nu heter. Och där det är så, nej, jag kan inte lyssna på en skånsk inläsare för jag förstår inte. Då tycker jag att ni ska anstränga lite att försöka förstå. För så jävla svårt är det helt enkelt inte. Det har irriterat mig att människor tycker att skånska är svårt. Men sen har jag också blivit irriterad av att jag har blivit osynliggjord än en gång.
Jaså?
Därför att i diskussionen då om att det är svårt att förstå skånska, böcker inläsa på skånska, så har man bara lyft fram Maria Marshall som om hon är den enda skånska författaren som har läst in sin bok.
Ja.
Men då vill jag berätta att jag har faktiskt läst in inte mindre än 3 böcker på skånska.
Oj, ja.
Jag har läst in min roman som utspelar sig i Borby just faktiskt, som heter Allt kommer att bli bra. Jag har läst in Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva på skånska. Jag har läst in min bok om Hannah Arendt och det är faktiskt 4 böcker. För jag har också läst in min senaste bok, Fallet.
Ja, men då vill jag fråga dig, när du läste in de här olika böckerna på skånska då, varierade du din skånska dialekt något beroende på om det utspelade sig i Borrby eller om du var där du tidigare bodde eller du körde samma?
Alltså jag körde min egen.
Ja, okay, ja.
Jag är ju inte skådespelerska. Så jag gjorde inte så att jag gjorde olika. Så när det är så, i min bok om Hannah Arendt så är det lite dialoger mellan Hanna och Heidegger.
Du bröt på tyska.
Ja, kära lilla Hanna. Du la jag mig, nej det gjorde jag inte. Det kanske jag ska göra nästa gång. Lägga mig till. Fundera på hur skulle Heidegger låtit på skånska. Den kan vi tänka på.
Ja.
Så det har jag gått och sådär. Det är liksom en små puttrig liten irritation.
Ja, men det här, vi har ju faktiskt några kulturskribenter som tar strid för skånskan.
Ja, tack till dig Viktor Malm.
Ja.
Ja, det gillar vi.
Ja.
Vi kan också tycka Amanda Romares bok som utspelar sig i Malmö. Den heter något sånt. Jag har legat med hälften av alla män i Malmö och resten har dumpat mig eller något.
Oj,
jag vet
jag
menar.
Mm.
Men det är i alla fall en bok som handlar om dating i Malmö. Den är ganska kul och dråplig. Jag gillar den. Men den är inläst av någon jävla stockholmare. Det förtar ju lite tycker jag av glädjen.
Det är lite mindre erotik då.
Ja, alltså skånska är ju sexigt.
Ja.
Därför det är sexigt i Skåne. Och skåningar är sexiga. Så. I alla fall skånskorna.
Ja, absolut.
Nu släpper jag över till dig. Nu vill jag veta, vad har du irriterat på?
Ja, nu blir det lite vett och etikettskola här. Ja, jag var inne i staden för en tid sedan och gick igenom Göteborg. Och ja, dömer min förvåning när jag noterar att här spottas det till höger och vänster.
Oh, nej.
Jag tänkte så här, vad är detta? Har vi inte kommit lämnat det liksom gråtstadiet när man går och spottar, eller är tuggtobacken tillbaka, eller vad är det frågan om? För jag menar, går du ändå på liksom en handelsgata där det är människor som skockas ganska nära, då kan jag tycka, då spottar man inte bara rakt ut. Så jag gick där och funderade på, hur ska jag reagera på detta? Ska jag säga någonting eller inte? Då drog jag mig till minnes en av mina gamla gymnasiekompisar som irriterar sig på exakt samma fenomen, ja, för kanske för 30
redan
år sedan.
Redan
för 30 år sedan fanns detta. Och då brukade hon, när hon såg någon som spottade så, så sa hon alltid, fy fan vad äckligt. Alltså rakt ut till den personen.
Det är bra, det är tydligt.
Ja, det är väldigt tydligt. Ja. Och man kan ju välja själv om man vill svära eller inte. Men jag tycker så här, kan vi inte tillsammans markera mot detta oskick av att gå och stänka saliv till höger och vänster? Om det nu är så att man snusar och får mycket saliv av det, sköter snyggt.
Ja, men en sak som jag får där, för många år sedan i mitt tidigare äktenskap, jag var ju fjordom gift med en präst.
Mm.
Och som den goda prästfru jag då var, så bistod jag ju honom i konfirmandundervisning naturligtvis. Och då vet jag, när vi hade konfirmandgrupper, då bodde vi på Österlen och vi hade konfirmandgrupper i Stiby. Att alla de manliga konfirmanderna, eller konfirmanderna av hankön så att säga, de spottar något fruktansvärt mycket. Och jag fattar inte det. Liksom. Varför spottar pojkarna men inte flickorna? Ja, jag skulle tro att många snusar också, men många spottar bara på pinchi.
Ja, liksom. Just det. Det blir som en sport.
Så jag frågar liksom någon, liksom, har ni något problem med liksom för mycket salivproduktion? Mm. Vad håller ni på med? Och då blev de helt paffa. Det var precis som att de inte ens tänkte på att de stod spottade.
Det kanske är som att det blir en gruppgrej.
Precis, för att de här killarna, jag kan liksom se det framför mig, de stod i en ring och snackade när vi hade en paus. Mm. Och så spottade de hela tiden. Och sen så när jag sa, nu går vi in igen, nu ska vi fortsätta här. Varsågoda, marf, pannkaka. Mm. Så såg man liksom som att det var liksom spottat en ring.
Det hade bildat en insjö.
Ja, precis. Ja. Det bildat en liten sjö. Så där var jag mycket ansvarsfull och sa ifrån.
Ja, men, ja,
detta duger icke. Sluta spotta.
Nej, och där tror jag vi får kraftsamla.
Ja, det får vi göra. Kraftsamling mot spottandet. Och för skånska.
Har blivit en madam med skunk bak och fram.
Vi ska ju kasta oss på ett rätt så stort ämne idag.
Det får man säga. Det gör vi ju nästan alltid.
Ja, vi tar ju alltid stora, tunga ämnen och tar oss an dem med lätthet, tänker jag. Vi försöker det göra det lätt och nöjsamt att lyssna på. Vrede däremot, som är dagens ämne, det är ju inte en nöjsam känsla att fångas av eller fastna i.
Mm.
Är du en person som bär mycket vrede inom dig?
Jag är mycket arg.
Mm.
Jag har blivit mindre arg med åren, men jag har varit mycket, mycket arg.
Mm.
Redan som barn. Jag var ett sånt barn som, jag var väldigt blyg när jag var barn, men jag kunde också få vredesutbrott.
Ah, okay.
Som liksom inte, som jag inte riktigt kunde kontrollera. Alltså, som jag kände att den här fruktansvärda ilskan tog hela min varelse i kontroll.
Ligga och skrika på golvet, sparka och sånt där. Alltså den typen av vrede. För det är det jag förknippar med yngre barn. Alltså innan man liksom fostras eller...
Nej, inte riktigt så. För jag har nog aldrig varit så explosiv. Utan det var liksom en fruktansvärd inre vrede som gjorde att jag knöt mig.
Aha.
Att jag blev helt liksom som paralyserad av den här vreden. Så att jag kunde liksom inte säga någonting. Jag kunde inte göra någonting.
Ja.
Jag har aldrig varit utåtagerande.
Nej.
Jag var nog ingen typisk flicka. För sen när jag blev tonåring så var det mer så att jag riktade den här vreden mot mig själv och ägna mig åt självskadebeteende och så vidare. Liksom. Rätt så klassiskt egentligen. Det ser man rätt så mycket. Liksom, att pojkar och flickor hanterar sådana känslor olika.
Yeah.
Men så vuxen, jag kan ju säga så här att min före detta man, han tyckte att jag skulle gå någon sån här anti-aggressionsterapi.
Jaha, anger management.
Ja, precis, anger management. Som han hörde talas om någon gång när han var i något sammanhang med fängelsepräster som pratade om detta, att många av deras klienter gick till några anger management.
Jo, den kursen, annars hamnade du i fängelse.
Han tyckte att jag skulle gå och lära mig att hantera min ilska. Och han kan ha haft en poäng.
Ja. Men för grejen är att om man tittar på liksom synonymer till vrede så hittar vi förbittring, ilska, ursinne, harm, förtrytelse och så vidare. Och det stämmer väl i stycken med hur jag ser på vrede, men det, för att knyta ihop det vad du just berättade, så för mig är nog vrede någonting, det är liksom en kraft inom en som man bör lära sig att tygla då, men där vi är olika skickade och olika skickliga på att kunna göra det. Medan då liksom förtrytelse eller förbittring, det är någonting som har legat, det sammankopplar jag med någonting som ligger och gror inom en och som man aldrig blir av med. Vrede, den bubblar upp och ger en explosion, och sen så kanske den bedarrar i bästa fall då. Mm.
Precis, för man kan ju på något vis sortera de här olika synonymerna i termer av passivt och aktivt. Mm. Och då tänker man att förbittring och förtrytelse känns rätt passiviserande. Att det är sånt som gör att människor liksom
krymper
ihop och förtorkar i sin bitterhet, medan just liksom ilskan och ursinn, det är ju en kraft snarare.
Ja,
där kan man skilja på två olika sorts vrede. För att när jag berättar liksom om mina egna erfarenheter av vrede, så fokuserar jag på liksom min vrede i mer privata sammanhang, där den ju har varit ett problem såklart. Mm. Att jag har blivit väldigt arg på mina partners och så vidare. Men jag tror att i yrkesmässiga sammanhang så har faktiskt min vrede varit en drivkraft.
Ja.
För där har jag lyckats tygla den på något annat sätt. Och det är också så intressant att man släpper fram sin vrede på ett mycket mer respektlöst sätt i relation till de människor som står i nära. Eller hur?
Jo, precis. Där är du ju naken på ett annat vis i dina sidor. Och...
Så de som man liksom bryr sig allra mest om är också de som får ta mest skit i någon mening. Medan i yrkesmässiga sammanhang så får inte jag utbrott och skäller ut folk. Nej. Däremot så har jag liksom, har vreden ju varit en drivkraft för mig att bevisa saker, att ta revansch och så vidare.
Då handlar det ju om att man känner vreden inom sig, men man samtidigt så tyglar man den och kanaliserar den på någonting att göra, något man sätter för händerna. Och sen så då har man något slags mål med hur man kanaliserar den här vreden, där man så att säga ska få ge tillbaka, när man ska skipa någon slags rätt i förhållande till det man blev arg på, eller bara balansera känslorna inom sig.
Ja, men för det är väl ett sätt att hantera det också, för du pratade om det inledningsvis, som att olika människor är olika skickliga på att hantera sin vrede. Och det kan man ju göra genom att omvandla vreden till något konstruktivt. När jag började skriva för väldigt många år sedan så skrev jag väldigt många texter om sexuellt våld.
Mm.
Det var det som var, det var det som gjorde att jag skrev min första text. Det var min vrede över en våldtäktsdom som jag tyckte var väldigt orättfärdig. Ja. Och som gjorde mig förfärligt upprörd. Och då drevs jag av det. Att när jag blev arg över någonting, istället för att liksom skrika eller sparka i en dörr, så satt jag mig ner och skrev en text om det.
Ja,
så har jag lärt mig hantera min vrede på många sätt.
För jag tänker att, om jag ska gå till mig själv och säga, har jag vrede inom mig? Jag säger ganska ofta till vardag och fest, oberoende av vilken dag det är, så kan jag säga så här: detta gör mig provocerad.
Varenda dag i veckan säger du det?
Ja, det gör jag faktiskt. Varenda dag i veckan är det något som provocerar.
Ja, faktiskt.
Och det är ju därför vi har det här veckans irritationsmomentet, för att det ligger nära våra respektive personligheter. Att vi retar oss på saker, vi blir upprörda, vi blir provocerade.
Ja.
Och jag skulle säga att de här provokationerna, det är ju små embryor till potentiell vrede, var och en av dem. Då är frågan om jag liksom, om det räcker att bara utsäga detta, detta provocerar mig, detta gör mig irriterad. Ja. Ibland är det tillräckligt terapeutiskt för att det inte ska sen kapslas in som någonting som kanske får en explosion längre fram. Samtidigt så är det ju så, apropå vad du sa tidigare, att det är frågan om skillnad mellan det privata och det professionella här.
Alltså,
där någonting som sker i världen eller i politiken eller i liksom det som ligger utanför ens privata liv. Det ska rätt mycket till för att det väcker vrede. Vrede väcks väl i högre grad av någonting som drabbar mig personligen.
Alltså det behöver inte vara så.
Nej.
Jag tycker fenomenet moraliska känslor är intressant. Och moraliska känslor, det är ju, alltså man tänker sig att känslor är ju inte bara någon slags, vad ska vi säga, instinktiv respons, utan det är också en bärare av moraliska budskap och värderingar. Så känslor och våra känslomässiga reaktioner på olika saker, det är också förknippat med de förväntningar vi har på andra människor, den uppfattning vi har om vårt eget värde, de principer som vi håller för viktiga och så vidare. Och då kan man ju tänka sig att vreden också är ställföreträdande, det vill säga att det är ett uttryck för, man kan bli indignerad när man ser att någon annan blir illa behandlad. Man kan bli arg när man ser att någon beter sig illa. Alltså, så att vreden är ju inte bara den här liksom privata känslan, utan Nej. Man kan faktiskt också bli arg. Och det är ni faktiskt, när jag pratar om saker om vrede som är drivkraft, så när jag då sätter mig och skriver eller vill skriva en bok, så är inte det liksom för att jag känner mig arg av att någon har betett sig som ett as mot mig, utan att jag blir väldigt upprörd av någonting som jag ser kulturellt eller samhälleligt, som jag tycker att det här är fel.
Ja, precis,
så här får det inte vara.
Exakt, och där, om vi, för det vi rör oss i nu är ju en vrede som en konstruktiv kraft.
Ändå. Ja, precis.
Jag ser något som är fel eller jag har blivit illa behandlad, jag vill göra något åt det. Och man kan ju sätta som en motpol till detta besvikelse egentligen då. Alltså det kan ju vara på samma gång någonting som du har blivit felaktigt behandlad, felaktigt bedömd, eller du ser någonting i din närhet som inte är på det vis som det Precis. Borde vara. Och detta kan då antingen skapa någon slags passivitet som jag mer sammankopplar med besvikelsekänslan. Medan då vrede, det är aktivitet, det är kraft, det är handling. Samtidigt som vrede ofta beskrivs som någonting destruktivt.
Ja, nej, jag gör inte helt, det kanske det gör mer liksom, vad ska vi säga,
populärt eller psykologiskt.
Ja, precis, hur man omgänger det. Men om man intresserar sig för moralfilosofi, så betraktas ju vrede som en mer konstruktiv kraft.
Ja.
Och då talar man om alltså begreppet moralisk vrede. Mm. Och moralisk vrede är det som alltså, Robert Solomon, filosofen, han säger att våra känslor innefattar värderingar av andra individer, samtidigt som känslorna tillskriver ansvarighet.
Mm.
Och det här bygger ju sin typ på Peter Frank Strawsons ganska klassiska idé om hur, alltså reagerande attityder och de reagerande attitydernas roll i vår utveckling mot moraliskt ansvariga agenter.
Ja.
Och där är ju vrede är ju en sån reagerande attityd, det vill säga det är en attityd som uppkommer som en reaktion på något någon annan gör. Och den behöver inte vara en reaktion på något som någon annan gör mot mig, utan kan också vara det här ställföreträdande.
Ja,
man kan känna indignation, upprördhet när man ser att någon annan blir behandlad illa eller att någon sviker sitt uppdrag och så vidare. Mm. Och alla de där känslorna, menar Peter Frank Strawson, hjälper oss att utvecklas till moraliskt ansvariga individer. Och på det sättet är den ju konstruktiv.
Ja.
Faktiskt.
Men hur ska vi då förstå att vrede också är en dödssynd? Eller omnämns i litteraturen och i katolicismen som en dödssynd, väl?
Jag tror det handlar om den okontrollerade vreden som tillåts växa till enorma proportioner. För om man diskuterar synder, så synder är ju i någon mening alltid överdrifter.
Ja, just det.
Det är när saker blir, jag tror till och med, nu hittar jag inte det bibelcitatet i mitt huvud just nu, men att det är just överdriften. Därför jag menar, man talar ju också om sexualitet som en synd, men det är ju inte sexualiteten som sägs som syndig, utan det är ju när sexualiteten skymmer sikten för annat, det vill säga om sexualiteten stör din relation till Gud.
Ja. Och vreden, den låser dig, eller den håller dig fången.
Ja, men alltså, för en kristen så ska ju relationen till Gud vara den absolut viktigaste. Mm. Men sexualiteten, liksom vreden, är ju en så stark drivkraft, en drift på något sätt. Så att plötsligt kan den som du riktar din vrede mot eller den som du riktar din sexuella åtrå mot bli viktigare än Gud.
Ja, just det. Den ser det på andra sidan.
Där blir den synd.
Ja,
så
det.
Förstår jag att man betraktar vrede som en synd faktiskt.
Ja, och jag tänker också att med de här olika olika dödssynder, att det handlar om att jag har inte kontroll över mig själv. Alltså det vill säga, jag kan visst känna ilska eller jag får lov att känna begär och så vidare, men jag måste hålla det i schack.
Mm.
Jag måste se till att balansera det så att det är lagom doser i min kropp eller i min själ av detta.
Ja.
Medan när jag låter det, precis som du säger, när jag låter det ta mig i besittning på något sätt och när det styr mig, när vreden styr mig eller när kättjan styr mig, då har jag så att säga, då har jag förlorat greppet om mig själv och min person och därigenom också relationen till Gud.
Ja, och då hamnar man ju i det som jag beskrev att jag upplevde när jag var liten och blev så arg så att jag blev nästan katatonisk. Mm. Alltså min ilska var så överväldigande så att jag tappade kontrollen över mig själv.
Ja, din person nästan försvinner.
Ja,
det är en kraft som tar tag i
min kropp är bara ilska och den knöt sig helt.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Men du, jag tänker på, för vi pratar ju här om det, gränsen mellan det privata och det professionella, det inre och yttre och så. Och vi har väl alla varit med om såna här chefer eller personer på jobbet som får vredesutbrott på jobbet och som kanske till och med låter det gå så långt att man drämmer näven i bordet och så säger man, nej nu går jag, sluta på dagen, jag drar nu.
Min erfarenhet är att de kommer alltid krypande tillbaka.
Ja, alltså jag måste säga, jag har varit med om ett av mina sommarjobb som jag hade, så var det en av förmännen där som fick nogen då och gick på dagen.
Förmännen, vad var det för sommarjobb?
Jag var på Hilleshög utanför Landskrona. Och,
är det någon slags lantligt?
Ja, sockerbetor.
Ja, det var bedor. Och en av förmännen där på sockerbetsodlingen.
Han fick nog ändå och gick.
Han fick nog av sockerbetorna. Han kom aldrig tillbaka. Ja,
min bild här är en man som har ett ganska godmodig och snäll, men när det smäller så smäller det, okay, så att säga. Och när listan till ett ursinne då växer av något. Det är inte alltid så att man vet vad den typen av personer jag beskriver här, de är ganska oförutsägbara. Man vet inte om det är så, är det här en dålig dag så kan det smälla rejält. Är det en bra dag så kanske man tar dem en klackspark.
Precis,
men
precis.
I det ligger just att när vreden då tillåts bubbla upp så tar man också väldigt oöverlagda beslut som får långsiktiga konsekvenser både för en själv och för dem man lever tillsammans med. För jag menar, det kan ju inte vara så kul att komma hem den dagen då. Hej, hej, händer något på jobbet idag? Ja, jag såg upp mig faktiskt.
Jaha, men hur har du tänkt nu? Grejen är att man tänker ju inte i sån situation.
Nej.
Och det är ju liksom, då har ju vreden tagit kontroll över individen och trängt undan förnuftet. För man har visst rätt att protestera mot en orättfärdig behandling på jobb. Men det är ju bättre att sätta sig ner och säga så att jag är mycket missnöjd med det här. Det här skulle jag vilja ha ändring på. Att säga liksom, för att det är ju ändå väldigt sällan om man gör en sån sak, okej, nu säger jag upp mig och går på dagen. Mm. Det är mycket sällan som de andra springer efter en och säger nej, nej, Ann, stanna kvar, vi behöver det. Utan då känner de bara så, okej, liksom nu räcker det, känner de också, och sen är det över. Och då står man där och ska försöka få ett nytt jobb. För hur tråkigt man än tycker det är med sockerbetor, så måste man betala sin räkning.
Ja, exakt. Men jag tänker ändå att det finns, man kan, det är ju hämta lite av den här extremen ändå. Därför att min erfarenhet samtidigt, givet de arbetsplatser jag har varit på, är att man alldeles för sällan ibland vågar säga ifrån. Men sen kanske man ska göra det med större finess och med lite mer eftertanke och planering än att bara drämma näven i bordet och säga nu går jag.
Ja.
Men vi har ju talat en del om det här med konsensuskultur och att man är lite till mans och kvinns rädd för att så att säga ifrågasätta ett beslut och kanske gå i opposition mot vad ledningen säger, fast att man då instinktivt vet och erfarenhetsmässigt vet att det här, den här förslaget, den här omorganiseringen, det här budet de nu ger, det kommer att försämra verksamheten. Så där skulle jag ju vilja egentligen att man överhuvudtaget var modigare i att faktiskt våga använda lite av den vrede dåliga beslut väcker hos en, men kanalisera det på ett sätt så att man liksom inte förlorar jobbet på kuppen då. Jag menar att det är liksom, jag skulle vilja ha lite mer debatt, lite mer diskussion, lite mer djärvare. Ta läraryrket exempelvis. Varför säger inte lärare ifrån mer än vad de gör? Därför att de är rädda. Därför att de har lärt sig att vara följsamma. Och där det är följsamhet som belönas istället för ifrågasättande och kritik.
Fast jag vet inte om jag delar helt den bilden av hur det ser ut på arbetsplats. För att jag upplever också att det är mycket en generationsfråga. För att jag kan ibland uppleva att särskilt människor som är något yngre, som är typ mellan 20 och 30, att de har ibland orimliga förväntningar på sin arbetsplats. Och då är det ju sällan så liksom att det är någon principiell fråga, eller, utan då handlar det väldigt mycket om att de tycker att de är liksom illa behandlade och att de vill ha längre rast eller vad de
vill.
Att det finns en slags jävla gnällighet också hos, jag vet inte vad den generationen kallas, ZXY eller vad det nu är. En gnällighet och en självupptagenhet som jag inte välkomnar på en arbetsplats. Att arbetsplatsen finns inte för din skull. Du finns för arbetsplatsen.
Mm. Jo, nej, men
det du pratar om är något annat. Det är liksom att du vill att lärare ska stå upp med för liksom olika pedagogiska metoder och ha synpunkter på arbetet utförs.
Eller vårdpersonal. Som
absolut, och det håller jag med om. Men det jag ser på arbetsplatser och hör historier om, jag har ju en del vänner som driver företag och som har folk anställda, så att många av dem säger liksom att människor 25 års ålder, de är helt omöjliga att ha anställda.
Yeah.
Därför att de, liksom, de förväntar sig att man ska ta hand om dem. Och de kan inte passa tider och säger man så att du måste faktiskt vara klockan 9 och du kommer för sent varje dag i 2 veckor. Det är inte acceptabelt. Du får jobba en halvtimme extra i eftermiddag. Mm. Då blir de sura och förorättade. Och det är liksom hela den här kränkthetskulturen.
Jo, precis. Och det, men det är som, vi, som du är inne på, två olika typer av förhållningssätt, ja, som vi beskriver och far efter här. För att din bild av de här unga människorna, det handlar ju om en fixering vid individen. Alltså att man har man är så övertygad om att det är viktigt att jag får precis som jag vill ha det. Så att man driver det i förhållande till arbetsplatsen på ett sätt som kanske inte har varit läge att göra tidigare. På goda grunder ska man inte göra så. För den här liksom stilla vreden ändå, om det nu kan finnas en sån, eller den kloka eftertänksamma vreden som jag efterlyser, ja, den handlar ju om organisationen. Den står ju, precis, lite över individen, ja, och frågar om jag får flexa eller inte när man kommer och går till jobbet.
Ja. Men det är bara att jag ser att det är för få som kan lyftas över sina egna individuella preferenser.
Ja, och det är provocerande.
Ja, det är mycket provocerande och det bidrar inte till en god arbetsmiljö. Nej. Vill jag säga. När folk liksom är helt upptagna av det. Så absolut, liksom, så är det väl bra att med sunda protester och synpunkter. Jag tänker också att vreden kan också, om man lär sig att använda sin vrede, så kan den också vara en kraft. Alltså även i relationer till andra. Ja. Därför, och det är kanske också något väldigt svenskt, att det är rätt så ovanligt att folk blir arga i vår kultur. Och det är kanske det som också bygger upp den här liksom tryckkokargrejen. Att jag tror att många undertrycker ända tills det inte går längre. Och då blir liksom utbrottet okontrollerat och för stort. Och då blir det av den magnituden att det faktiskt raserar allt. Mm. Att man kan aldrig gå tillbaka efter ett sånt utbrott. Men om man lär sig att portionera ut sin vrede och att vara väldigt tydlig och väldigt skarp, så gör det intryck på ett annat sätt än. För idag är det väldigt mycket så i Sverige. Så, ja, men jag skulle ju bli väldigt tacksam om du kunde tänka dig att. Eller så säger man så att, ja, nu blev jag väldigt besviken över hur du hanterar den här arbetsuppgiften. Alltså att det ska lindas in något så in i helvete. Mm, och det går inte fram hos alla människor.
Nej, precis. Och på samma vis som om man är arbetstagare och vill ifrågasätta något, så kan det få en väldig effekt om man gör det strukturerat, noga. Alltså att man väljer sina ord med omsorg och är djärvs att faktiskt säga sådana saker som att jag är inte nöjd med den här utvecklingen, eller det här ifrågasätter jag. Jag tror inte detta kommer att bli bra. Jag tycker att ni gör fel när ni väljer att förändra på det här och det här viset. Den typen av rakt och tydligt språk där man tydligt tar ställning för en eller annan riktning är människor generellt, skulle jag säga, ovana vid. Och gör man det på rätt sätt så får det oftast någon slags effekt. I alla fall, om inte annat så kanske man vinner lite respekt för att man vågade säga ifrån.
Ja, men jag tänker, nu vill jag återvända lite här till Peter Frank Strawson. För att han kopplar faktiskt också förbittringen, indignation och vreden till självrespekt. Att han menar liksom att den moraliska vreden är också ett uttryck för respekt för sig själv. När man blir arg över sånt som handlar om en behandling av en själv, så att säga. Medan den som inte respekterar sig själv reagerar ju inte på att bli illa behandlad. Nej. Utan tar bara det. Precis som att indignationen, alltså vreden över hur någon annan blir behandlad, det är också ett uttryck för respekt för den individens värde. Och när vi liksom tar det till ytterligare en nivå, om man blir upprörd av orättvisor som man ser mer generellt i samhället, då är det också liksom ett uttryck för en respekt för vissa principer och normer och värderingar. Mm. Och det tycker jag är ganska bra att koppla till vredesbegreppet. Att tänka att det faktiskt har ett ursprung i respekt för sig själv, sitt eget värde, för andras värde och för värderingar och normer som man håller för väsentliga.
Ja, just det.
Och som man vill liksom ska råda i någon mening. För det finns också något hållningslöst, tycker jag, i att aldrig bli arg. Jag blir mycket misstänksam mot människor som säger att de aldrig blir arg. Jag tänker liksom, finns det ingenting som får dig att reagera? Finns det ingenting som jag kan... Ser du aldrig orättvisor? Upplever du aldrig liksom att du själv blir orättvist behandlad? Hur ser du på dig själv då? Mm. Det är väl klart att vi alla ibland blir orättvist eller illa behandlade. Och då tycker jag att det är en plikt i relation till respekten för sig själv att reagera.
Ja,
sen behöver man ju inte liksom lägga sig på golvet och skrika och skräna, eller liksom ta upp en pistol och göra kaos, så att säga. Men en markering är på sin plats, ja, när man känner sig illa behandlad.
Men vi brukar ju kasta en blick också på om det finns skillnader här, genusaspekten, ja. I frågan, och då tänker jag inte på om det är så att män och kvinnor har olika lätt att få utlopp för vrede, utan det jag intresserar mig för är om män och kvinnors vrede bedöms olika. Om vi ser några, kan vi se några mönster där, eller är det finns det olika grader av tillåtenhet kring detta för män och kvinnor och vrede?
Jag skulle vilja säga både och. Jag kan ju uppleva att kvinnor som blir arga ofta förminskas till att konstrueras som hysteriska snarare än arga. Det vill säga att man ser inte att den här vreden faktiskt har sitt ursprung i en rättmätig attityd eller känsla eller uppfattning, utan det är liksom ett uttryck för någon slags hysteri. Samtidigt kan jag också säga att kvinnor har ett större utrymme för att bli arga, eftersom den manliga vreden också förknippas mer med våld.
Ja, precis.
Det är ju en aspekt av vreden som man inte liksom kan hoppa över ett sånt här samtal. Att vreden kan ju också leda till handgripligheter. Precis. Jag tänker på den nyligen timade Oscarsgalan, där Chris Rock stod på scen och skämtade om Jada Pinkett Smith, som är gift med Will Smith. Och paret Smith uppskattade inte detta skämt. Och jag tycker också att det var ett väldigt plumt skämt, där den här Chris Rock skämtade om att Jada Pinkett har tappat sitt hår. Ja,
men det var ju inte heller så att det var ett synnerligen grovt skämt.
Nej, det var
ett halvkast skämt.
Det var ett halvkast, det var inte så roligt och det var lite oaptitligt. Och då stormar den här Will Smith upp på scenen och örfilar, som jag har förstått det, Chris Rock. Och det är liksom, han blev uppenbart jävligt förbannad. Och hans ilska var ju just ett uttryck för ändå någon slags reaktion på att hans hustru blev, tyckte han, kränkt.
Ja, och då kände han att han ville skipa rättvisa där omedelbart och straffa den som hade utsagt detta.
Ja, så det var ju precis.
Men det är så många aspekter i det man kan fundera på, därför att han har ju ändå några meter att gå där innan han når.
Ja, alltså
ingenting slår honom han drabbas inte då av en reflektion kring vad är det jag ska jag göra detta? Ja. Han är mycket väl medveten om att det är väldigt många som tittar på det.
Ja, och att det filmas.
Det filmas.
Det kommer direkt sändas väl till och med.
Det blir liksom en världsnyhet detta. Allt detta måste han ha fakturerat in, så att säga. För han är ju i snitt. Han vet vad det är för ja, jag menar,
varför var han så arg just då, så att han inte liksom kunde ta in allt detta? Han var besatt av att nu jävlar.
Ja. Men då har vi ju den faktorn att varför är det ingen annan som reagerar på
det? Det är märkligt. Därför han reser sig på publikhavet. Han går först ett stycke eller rusar på liksom golvet innan han tar sig upp på scenen.
Ja.
Och går över en ganska stor scen. Och varför är det ingen som tar honom i armen och säger, du, nu ska du nog lugna ner lite. För att jag kan ändå förstå, när han nu väl fattar beslutet att resa sig, tänker jag ska upp på scenen. Det skulle också varit konstigt för honom om han avbröt. Därför det här blir ju också någon slags...
Jag ska på toa. Ja.
Det blir någon slags uppvisning också, något manligt hederstänkande.
Ja.
Som jag tycker är rätt problematiskt. Att där han på något vis tänker att han ska upprätta sin hustrus sårade händer. Och det tänker jag att det kanske är bättre att överlåta det till henne.
Ja. Men om det hade varit så att en annan, Will Smith hade gått samma promenad, men han drog av sig byxorna och visade rumpan när han kom upp på scenen istället. Då är jag säker på att han hade blivit bortplockad. Eller om det var en okänd människa som gjorde något liknande. Då hade ju säkerhetsvakterna kommit in.
Ingripet mycket tidigare.
Direkt plockat bort vederbörande. Och vederbörande hade inte fått vara kvar inne i galalokalen längre. Så det märkliga här är ju att hans stjärnstatus också gör att han får som en kejsare gå fram och direkt skipa rättvisa mot den han dömer har felat. Så apropå vad vi kopplar till dödssynd och liknande, där när man sätter sig själv över Gud.
Precis.
Det är exakt det han gör här egentligen. Och han gör det också i åsynen av hela världen. Alltså det finns någonting lite...
Låt mig ändå säga så här, eftersom jag själv är en väldigt argsint person. Ja. Jag förstår varför han gjorde det. Jag skulle kunna göra samma sak. Men det betyder inte att jag tycker det är rätt.
Nej.
För det var fel av Will Smith. Men jag kan känna sympati för hans reaktion, för jag tror att jag skulle kunna reagera på samma sätt. Att jag kan bli så förblindad av ilska. En incident, jag och min make var i Göteborg i somras. Så kommer vi gående längs avenyn, vi ska gå ut och äta epigottumör. Så kommer det fram någon person av hankön i kanske 30 och så här: du, hallå gubben, kan jag få en cigarett eller? Jag blir så jävla förbannad. Så säger jag, vem fan kallar du gubbe? Alltså Erik sket ju det.
Ja.
Att någon kallade honom gubbe. Men jag blev så upprörd av att han kallade min man gubbe.
Ja.
Därför jag tycker det är ett nedsättande uttryck.
Ja,
jag gav honom inte en örfil, det vill jag betona.
Jag hör att du kan inte gå på Oscarsgalan.
Nej, jag kan inte. Jag kommer aldrig bli bjuden på några galor. Men jag blev så arg. Ja. Så Erik kan inte ge mig skit i det, så nu går vi vidare. Men jag kunde inte släppa det. Därför jag tyckte att det var, och det var ju inte riktat mot mig. Det var ju ungefär som i paret Smiths situation. Fast deras var ju mycket uppförstora för att det var direktsändning, massvis med folk. Vem vet hur liksom mycket Jada Pinkett Smith har liksom sörjt över sitt tappade och så vidare. Vi har ingen aning om det. Så ja, jag kan förstå att han gjorde det. Men än en gång, det var ändå fel.
Mm, mm.
Faktiskt. Han skulle ju liksom, han kunde ha protesterat med lite mer finess.
Mm.
Av midjan så smal, så att råa jag.
Men om vi ska försöka finna könsaspekterna. För nu, man får väl ändå säga att majoriteten av alla som har kommenterat detta, och det är icke få.
Nej,
kan jag säga.
Det är många kröniker som blev till.
Många kröniker har fördömt Will Smiths agerande. Ja. Om det hade varit en kvinna som hade gått upp och gett quiz, om Jada Pinkett Smith själv hade gett Rock en örfil, tror du att reaktionen hade varit så? Hade man fördömt henne lika självklart?
Jag hoppas verkligen det. Men jag tror att det hade tagit... man såg ju ändå i balansen i de texterna som skrevs i ett svenskt sammanhang i alla fall. Där fanns det ju ändå de som tyckte heja Will Smith. Liksom. Det fanns ju några röster som bejakade det han gjorde, så att säga. Jag såg det som ett... man ska inte ta skit eller något sånt där. Liksom. Ja. Men jag tror att där hade varit Jada Pinkett Smith som gjorde det själv, så hade det funnits fler röster som kom till hennes försvar. För då kanske man hade den här typen av ganska krystade analyser, att det här är ett bevis på att män och kvinnor nu är helt, så att säga, jämlika. Att hon går upp själv och gör detta. Hon kan liksom försvara sig själv och sin kropp. Jag hade dock haft samma uppfattning om hela det här förloppet som jag har nu, nämligen att det är fel att göra så.
Ja, men jag håller med det. Men jag tror att reaktionerna delvis hade varit annorlunda, för de har också gjort någon jävla maktanalys.
Ja, men det är det jag menar.
Nu var det också så att alla de här tre inblandade är svart. Hade en av dem varit vit, så hade också maktbalansen rubbats i någon mening. Låt säga att Chris Rock hade varit vit, eller om Will Smith hade varit vit, då tror jag att reaktionerna hade varit ännu starkare.
Absolut.
För då hade det funnits någon som hade velat tolka in även det i den här reaktionen och så vidare. Så alla de här sakerna påverkar ju hur människor bedömer en situation. Och om jag får återvända till Pete Frank Strawson igen, så säger han liksom att när vi blir arga och upprörda av vad någon annan gör, så är det också en spegling av vad vi har för förväntningar på den här personen. Jag menar, om ett litet barn liksom, om en litet barn fäktas, eller om ett litet barn ritar på väggen där hemma, då säger vi till barnen så, vi ritar inte på väggen, utan du får ett papper, gör inte om det. Men om vår tonåring ritar på väggen, skriver fuck you eller vad det nu kan vara, cannabis is life, vad som helst, då blir vi ju riktigt förbannade. Eftersom en tonåring vet att man ritar inte på väggarna, men det vet inte en tvååring. Så därför så speglar också våra reaktioner också en värdering av den här människans moraliska agentskap och hans och hennes omdöme.
Jo, nej, men också att det är i ett visst sammanhang, så som en gala eller en arbetsplats eller en tillställning, en fest, vad det än är, så finns det vissa spelregler som man förhåller sig till. Och grundpremissen på Oscarsgalan är, världen skämtar om gästerna. Världen skämtar om de som sitter.
Man vet
som
det när man går dit.
Det är premissen. Ja. Och en kritik har ju varit på senare år att man har blivit så försiktig i skämten, därför att alla kan bli kränkta, ingen vill få sina ömma tår trampade på och så vidare. Och som sagt, det här var inte så särskilt grovt skämt, och ändå så får det den orimliga liksom, så att säga, konsekvensen som utspelade sig där. Men det som jag tycker är en speciell, liksom ett tecken i tiden, är ju också att vi omges av så otroligt mycket vrede, men väldigt mycket av den utspelar sig då på i sociala medier.
Där finns det mycket vrede.
Framförallt på Twitter. Jag är inte mycket på Twitter. Mer än att jag liksom kollar av vissa så här,
resonemang
och sådär.
Jag är inte alls på Twitter längre heller. Jag hade ju en ganska stor följarskara. Men jag mådde så Jag mådde faktiskt väldigt dåligt av det. För att jag liksom, varje gång jag skulle, du vet, plinga telefonen och så tänkte jag måste gå in och kolla. Och då var det, alltså jag fick ont i magen av
det. Jo, för det jag tänker med Twitter som är signifikativt för det är ju att i vanliga sociala interaktioner så är vreden, den ligger ändå, du måste triggas ganska länge, ganska systematiskt innan det slår över i någon slags vredesutbrott. Men på Twitter är det som att vreden är alltid, det är nästa stadie.
Men vreden, jag tycker
nästan... Och sen blir du förbannad och så är det ett utbrott då.
Ja, jag skulle nästan gå ännu längre då, så att vreden är liksom ett normalt tillstånd på Twitter, att det tillhör liksom rummet, att här är vi förbannade, och det är också det som premieras på Twitter, att ska du bli retweetad och få många liksom tummen upp, då ska det ofta vara en oförskämdhet mot någon annan, eller liksom man ska dra ner byxorna på,
ja,
någon vis. Och kommer man då liksom från det politiska läger som jag tillhör, så ska man gärna skriva något oförskämt om miljöpartist, och då får man många ryggdunkningar liksom. Och jag gillar inte det, därför att det premierar också, alltså någon slags intellektuell ohederlighet, det premierar överdrift och det premierar förakt. Jag vet liksom flera gånger när jag fortfarande fanns på Twitter, jag kommer ihåg när Annika Strandhäll, hon var väl socialminister då, det blev offentligt att hennes man hade tagit livet av sig. Alltså de fasansfulla saker som skrev det gjorde mig förskräckt och förfärd. Jag tappade ännu en bit av min tilltro till mänskligheten som grupp, så att säga.
Ja.
Det var så hemskt. Att man uttrycker, men det finns en hänsynslöshet på Twitter som jag inte är säker på om det är vrede eller om det är hat. Det är två lite olika saker, tänker jag.
Ja, det är
jag
det. Men jag tänker att när du skriver någonting där så gör det, och du tar i så på det sätt som du just beskrev, då gör du ju det med någon slags, du är så fjärran från den människan du riktar dig till.
Ja.
Du och jag var ju på en tillställning tillsammans här nyss, där vi, man stöter på människor som har skrivit om en, eller som jag och du eller tillsammans har skrivit om.
Ja,
så står man liksom ansikte mot ansikte, ja, med någon som man har haft olika uppfattningar eller ståndpunkter kring. Och då ingår det ju i liksom ett civiliserat umgänge att jag ska ju helst inte ha skrivit någonting som är så nedgörande och nära nog hatiskt eller förolämpande att jag inte klarar av att också gå fram och hälsa på vederbörande eller och säga någonting skämtsamt eller kanske till och med komplimentera någonting.
Ja, men du var ju skämtsam, för du gick ju faktiskt fram till en person och sa hej, det är jag som är Varpes parhäst.
Ja,
precis. Och jag fick bita mig tunga för att inte säga till den här Björn Werner, här kommer vi och doftar 50-tal.
Yeah.
Nej, men en tumregel jag har haft sedan jag började med litteraturkritik, och jag har skrivit litteraturkritik i 2 decennier, det var att jag ska aldrig skriva någonting som jag inte skulle kunna säga till den här människan ansikte mot ansikte. Ja, för det är så lätt att dra sig med i sina egna formuleringar. Och det är faktiskt, det är ett väldigt billigt knep att få liksom skrattarna på sin sida, det är att vara elak mot någon annan.
Mm.
Det tycker jag, det har jag funderat mycket av. Vad är det som gör att många människor, inklusive jag själv faktiskt, liksom rent liksom spontant reagerar med skratt och jubel när någon är elak mot någon annan? Därför det är ju inte roligt.
Nej.
Det är liksom någonting i detta som talar till oss, och det är ju det som Twitter exploaterar.
Ja, precis. Jag tänker att här har pandemin också spelat roll, därför att då stängdes ju under 2 år alla de här sociala sammanhangen av helt och fullt. Och kvar fanns då sociala medier ytor att umgås och brottas och skratta och hånas på. De fanns kvar. Och jag tror att det i sig har varit en accelerator för att nedrigheterna har tilltagit. För att det dröjer ju oftare, du måste stå ansikte mot ansikte med den människa som du ser som din fiende. Eller i alla fall någon som du inte delar åsikter eller politiska övertygelser med. Du behöver det för att ändå mildra dig eller för att säga att det finns ju en människa här bakom. Och är det verkligen det jag ska ägna mig åt, att smäda denna människa i form av hur många tecken
det
är?
Olika
till
112.
Ja.
Ja, men jag tänker också, alltså, om vi tänker i termer manligt och kvinnligt, för jag skulle ändå vilja påstå att Twitter är en arena som domineras av män. Det är mest manliga debattörer och manliga twittrare. Medan Instagram är ju kvinnornas och influencernas domän. För det är liksom politiska ämnen som diskuteras framförallt på Twitter. Det är inte så mycket politik på Instagram. Jag kan inte Instagram så mycket. Men man kan ju samtidigt konstatera att
Det är mer mat
och det är mycket katter och så.
Ja.
Men det är ju också på Instagram som hela MeToo-rörelsen egentligen exploderade.
Ja.
Och den var ju inte nådig mot de som blev anklagade och uthängda. Så män och kvinnor kanske är elaka mot varandra på olika sätt. För att jag skulle ju inte vilja påstå att kvinnor är snällare än män. Om man tänker på sin skoltid så... Det är klart att jag vet att det förekommer mycket våld mellan pojkar. Det är ju inte på något sätt okänt för någon att barndomen och tonåren är en ganska våldsam period. Och det drabbar ju framförallt pojkar faktiskt. Men flickorna är ju inte snälla mot varandra.
Nej, och där är ju flickors sätt att... Flickors elakheter och sociala uteslutning, inneslutningsstrategier. Där har ju sociala medier, TikTok, Snapchat, allt det där gjort att det har liksom aggregerats, förstärkts otroligt mycket och dessutom krypit ner i åldrarna. Därtill, alltså jag menar, de som är utsatta för den typen av uteslutningar, tidigare kunde det koncentreras till skoltimmarna. Övriga timmar var det tämligen lugnt. Ja. Ja, nu är det dygnet runt och du kan också bli ofrivilligt indragen i konflikter bara för att någon annan är uttråkad och inte har någonting att göra. Och så är det någon som tar en skärmdump på något du har lagt ut eller något du har skrivit, förvanskar det och sprider det. Och det är alltså, den typen av historier jag hör via min dotter får mig verkligen att tappa, nästan ibland tappa tilltron och hoppet till att det här kommer att bli moraliskt sammansatta och kompetenta vuxna individer. Därför att om man infärgas så tydligt av hur mänsklig interaktion ska gå till, hur man ser på de som är nära i klassen, den är så destruktiv och så ständigt ute efter att hitta något sätt att jag kan sätta kniven i dig, där jag kan skada dig, där jag kan göra ner dig. Det är liksom, det gör mig så nedslagen verkligen när jag ser dessa unga flickor bete sig på det sättet.
Ja, det är tråkigt, men för att återvända till ämnet så tror jag inte att det är ett uttryck för vrede.
Nej, det är nog ett uttryck för sysslolöshet.
Jag tror faktiskt att tristess och sysslolöshet tror jag är ursprung till väldigt mycket elakheter och hat och så vidare. För faktum är att jag själv i något tillfälle när jag varit riktigt uttråkad har satt igång ett gräl med min man.
Ja.
Därför tiden går väldigt fort när man grälar och det är ju väldigt det.
Man får en liten kanske energikick också.
Ja, man får en liten energikick också. Att jag liksom börjar provocera egentligen tills jag hittar någonting som han blir irriterad av.
Men jag tycker absolut. Men jag tänker att man kan knyta ihop det vi talade om innan med vrede och med den moraliskt kompetenta människan. Därför att i det vi berörde vi tidigare så det finns ju en förutsättning att föräldrarna tyglar barnen, att de fostras till att kunna behärska de här olika avarterna av känslotillstånd som vi rör vid och hur man förhåller sig till andra människor. Och det där, gör man inte det eller sätter man inte upp någon slags restriktioner kring detta, så tror jag att man skapar en slags svaghet hos dessa unga flickor som det handlar om.
Men jag tycker vi är dåliga på det i Sverige, för det finns ändå liksom någon slags, i svensk kultur så låtsas vi som att vreden inte finns. Mm. Alltså vi tycker på något vis att vrede är opassande. Jag vet, jag kan bli väldigt arg i debatt. Och min man säger alltid till mig innan jag ska in i en studie så liksom, bli nu inte arg, därför den som blir arg först förlorar. Mm. Och det tycker jag är en väldigt svensk inställning. Att den som blir arg avslöjar sig, att man
vill masken
lite för mycket, man tappar ansiktet, man känner lite för mycket. Jag håller inte med honom. Det beror på vilket sätt man blir arg. För jag tycker också att en tyglad ilska kan också signalera att jag tar detta på mycket stort allvar. Mm. Detta är en fråga som jag tycker är mycket viktig. Och det är ju något annat än att stå liksom och sticka till den andra. För det tycker jag är fult, det ska man inte göra. Men man kan väl, tycker jag, bli arg så länge som man inte liksom börjar skrika och bete sig illa på olika sätt. Men den inställningen, alltså det här att den som blir arg först förlorar, tror jag är destruktiv just när vi pratar också om hur vi förhåller oss till barns ilska. Att istället för att lära barnet att kontrollera ilskan och använda på ett bra sätt så ska ilskan förvisas som om den inte finns.
Ja, just det.
Men den finns ju kvar inom oss. Mm. Och jag tror att det som du beskriver med de här liksom elakheterna på TikTok och andra ställen, det kan ju skapa en fruktansvärd vrede hos den som blir utsatt. Mm. Som förr eller senare exploderar på ett mindre bra sätt skulle jag vilja säga.
Ja,
så jag tror också att det finns en poäng att pysa ut sin vrede innan man hamnar i någon slags falling down moment.
Ja, precis.
Det finns klassiker med Michael Douglas. Ja, han var jävligt arg. Allting hade gått emot honom.
Liksom. Han hade väntat för länge med att låta det pysa ut.
Det är det jag menar. Han hade gått omkring och känt sig liksom kuschad och stressad och
både samhället, familjen, samhället, jobbet.
Ja, precis, chefen, frun, barnen, samhället. Alla bara tjatade, ingen var nöjd. Bilhelvetet startade inte. Ja. Kön tog aldrig slut. Kaffet smakade dåligt. Och till slut tappar han.
Ja.
Han tar väl fram ett vapen och börjar skjuta omkring sig, om jag inte minns fel. Det är en mycket bra, en mycket god rollgestaltning.
Ja, det är ja, det. Är, det är en, faktiskt en, verkligen en klassiker. Ja. Den står sig än idag.
Har vi fler exempel från fiktionens värld på vrede och ilska?
Ja, vi har Thelma & Louise, apropå det här med nu. Falling Down är ju väldigt mycket en manlig undertryckt vrede. Ja. Kontorsslavens vrede, kan man väl säga.
Kontorsslaven som till slut får något. Ja. Ungefär som din beteodlare.
Ja. Förmannen.
Förmannen, tack och lov, inget vapen.
Nej. Betacka kanske.
Uff, det hade kunnat bli riktigt klädigt. Blodet sprutar över betorna i den skånska myllan.
Ja, men Thelma & Louise är ju en däremot då en feministisk klassiker, brukar man benämna den som ju också har våld i sig.
Precis, det är ju vred som verkligen har sitt crescendo i våld. Det är väl ett antal män som stryker med.
Ja, och där grunden handlar då om att en av dem blir utsatta för ett sexuellt våldsamt.
Ja.
Varpå de ska skipa rättvisa för detta och lyckas väl, men blir ju så att säga fångade av den här klassiska jakten igenom, eller de blir jagade, ska jag säga. Och där finns ju också detta element av att det är en ackumulerad vrede. Alltså det är ju inte bara den oförrätten som liksom sker.
Det är ändå en oförrätt, pang, de blir arga, utan det är snarare så att de har alltså båda två har ju alltså stora erfarenheter av svinaktiga män.
Ja, och de har levt kursade och tillbakasatta och så vidare. Ja. Och nu, det är ju det som är det vackra i den berättelsen, att på samma gång som de blir fångna i brottet de har begått, så blir de för varje steg, för varje mil de kör i den där skevan, eller vad nu är för märke på bilen, så blir de också friare.
Precis, när de på något vis distanserar.
Ja.
Jag tänker på En hondjävuls liv och lust. Kommer du ihåg den? Det är väl baserat på Faye Weldons roman med samma namn. Precis. Och det är ju lite samma tema, så det är ju en kvinna i över medelåldern, ganska rultig och satt, liksom en sån här kvinna som man knappt ser.
Hon är inte superattraktiv.
Nej, det är hon inte, och hon liksom, ja, men hon knuffas runt av alla, svärmodern, sin mamma, sin chef, sin man, alla liksom kräver en massa saker av henne, men hon får väldigt lite uppskattning. Mm. Men det som utlöser hennes liksom hämndodyssé, det är väl att mannen har en affär, tror jag.
Ja, och det är väl Meryl Streep. Som man har den med, är det inte så?
Ja, det kan ju stämma.
Ja, och hon är ju väldigt attraktiv.
Ja, till skillnad från den här, jag kommer inte ihåg vad
hon heter. Roseanne Barr.
Just det, Roseanne Barr. Hon är jävligt rolig i den rollen. Ja. Och det är samma sak där, att det är ju inte liksom mannens otrött som gör att hon plötsligt blir galen och vred, utan det är alla de här små, små sakerna som hon aldrig har protesterat med. Mm. Det finns ett citat i boken, något så här, love and forgive, my mother told me, är liksom den stora gåtan eller lösningen på något vis. Att man ska älska, man ska förlåta, man ska älska, man ska glömma. Och hon älskade, och hon glömde, och hon förlät, och så vidare. Ja. Tills hon en dag kände att nu får du fan vara nog. Så att, som sagt, vi har många argument här för att släpp ut lite lagom av din vrede då och då, så att du inte blir en hondjävul eller en Michael Douglas.
Har det blivit en madame med skunk bak och fram.
Ett annat exempel på en film som handlar om vrede och hämnd, för att vi talar ju mycket om de två, det är två aspekter av samma.
Ja, det kan man säga.
Alltså, vreden ger upphov till någon känsla av att du vill utkräva hämnd.
Ja, man känner sig illa behandlad. Man känner att jag måste hävda min rätt här. Jag måste hävda mitt värde i någon mening.
Ja, precis. Och då finns ju filmen Jungfrukällan.
Ja.
Från 1960 av Ingmar Bergman, som han tror jag faktiskt vann en Oscar för också. Ja, jag tror inte att han gav, det var inte där han gav någon recensent en örfil, utan det, för han har ju också örfilat.
Han har också örfilat folk. Ja, det är också en global skandal.
Nej, jag tror inte. Det blev en nationell smärre skandal i alla fall. Och fick, om jag vet minst hela rätt, så fick det också till direkt konsekvens att den mannen aldrig mer fick recensera Ingmar Bergmans verk.
Oj, vilket så han fick som han ville.
Han fick som han ville, han släppte ju få kritik av den människan i alla fall. Ja. Så att det var inte bättre för alltid, kan man säga.
Nej, det var det nog inte.
Men filmen Jungfrukällan handlar ju om, den bygger på en gammal ballad. Och där en ung kvinna våldtas och mördas i skogen.
Mm.
Och till hennes hem där fader och moder och övriga bor, fadern spelas av Max von Sydow, dit kommer de här rövarna, de som tog hennes unga liv, och söker skydd och får mat och så vidare. Och så går det upp för pappan under deras vistelse där att det här är min dotters mördare. Aha, det är min dotters ja. Barnemän, och han bestämmer sig för att utkräva hämnd. Mm. Vilket han gör. Men slutar det ju att han bygger en kyrka där dottern blev mördad.
Om jag på den platsen.
Ja, på den platsen. Och som jag ser filmen så handlar det ju liksom om, det är tre poler. Det är då vrede, hämnd och försoning.
Ja, och de tre sakerna hör ju ihop.
Ja, precis. Ja.
Mm. Och, intressant det där med att bygga en kyrka. För att i Borbo där jag bor finns något som heter Sisselas källa.
Mm.
Det är ett litet vattendrag. Och enligt legenden så blev jungfrun Sissela våldtagen och mördad där. Och sen sprang det upp en helig källa på den platsen där hon dog, där hennes blod liksom sipper ner. Och det finns många sådana historier om sägner om våldtagna kvinnor och liksom helighetsgörande till detta sen.
Mm. Mm.
Förlåt, jag avbröt dig. Vad ville du mer säga?
Nej, det är nog just detta att det, både i de episka berättelserna, i litteraturen och i människan som sådan, så är det ju så att när vredens kraft och hämndens möjlighet, så att säga, syftet med det hela är ju att någonstans hitta en försoningspunkt. Hellre det än resignation, även om resignation också kan vara en effekt av vrede och försök till att skipa rättvisa eller få rätt. För att jag kan känna ibland, i de gånger jag har liksom blivit riktigt arg och gett utlopp för det och försökt stoppa eller häva någonting som jag har tyckt var fel, även om jag inte har lyckats med detta då. Det där har fortgått. Ja. Det blev inte som jag ville. Eller projektet gick ifrån mig, så att säga. Eller förändringen gick inte i min riktning. Så att ändå kunna känna, jag gjorde vad jag kunde.
Mm.
Jag försökte säga, jag försökte förklara, jag försökte sätta stopp. Den känslan att man ändå har tagit det så långt man kunde kan ju kanske inte ge då resignation, utan någon slags försoning med vad man själv puttade in i det.
Ja,
alltså, förstår du vad jag menar?
Ja, absolut. Och det där är ju, alltså, det syftar ju någonstans till att balansera någonting. För alltså, när någon form av kränkning inträffar så rubbas ju balansen mellan människor i tillvaron. Därför en kränkning är också ett uttryck för makt. Så maktbalansen mellan två människor rubbas ju. Och då kan man, om man tittar på Gamla testamentet, så är ju svaret på en kränkning där är ju alltid hämnd. Alltså lex talionis känner vi till, liksom öga för öga, tand för tand och så vidare. Det som då händer i Nya testamentet är att liksom, istället för att hämnas så erbjuds förlåtelsen.
Ja.
Så det är två olika förhållningssätt till att hantera den liksom rubbade balans som kränkningen ger upphov till. Antingen hämnden eller förlåtelsen. Jag tror kanske inte att antingen det ena eller det andra egentligen är svaret. Därför att jag tror att en omedelbar förlåtelse av en svår kränkning tror jag inte riktigt fungerar, utan jag tror att det måste liksom tillkomma något mer, en ursäkt, någon form av, jag tänker på försoningsprocessen i Sydafrika, jag har varit väldigt konkret i den meningen att låt säga att tre personer har bränt ner någon annans hus, ja men då kan de dömas till att bygga upp ett nytt hus.
Ja, just det.
Någon har gjort sig skyldig till, har mördat en person, och då döms de till att faktiskt bekosta skolgården för dennes efterlevande barn och så vidare. Så att där väldigt konkret så får man ju göra bot, så att säga, för att få försonas, för att återlämnas i samhället.
Men kan man ta en parallell då till hur vi i vår tid och i vårt land har, alltså det här med försoningsprocesser eller förlåtelseprocesser för någonting som ligger ganska långt bak i tiden, där vi hade ju nyligen Svenska kyrkan som bad samerna om förlåtelse för det man tidigare har orsakat i de trakterna och till de familjer och boende där. Och där jag har dubbla känslor inför sådana typer av processer, därför att det i själva hela den här uppställningen så ligger ju också att människor som är verksamma nu, som inte har gjort de här handlingarna, ska ta på sig och bli objekt för människors vrede, alltså som är släktingar till de som har farit illa och så vidare. Vi spelar då roller av att vara offer och förövare fast inte vi har begått den typen av handlingar. Och där kan jag tycka att man nästan, risken med det är ju att man piskar upp någon slags vrede i nuet som kanske egentligen hade bedarrat eller som man heller inte kan göra rätt för. Det som är gjort är gjort. Det vi kan göra nu är ju hur vi interagerar precis med varandra.
Och vilken... Men jag håller helt med dig. Jag är väldigt tveksam till det som du talar om, är ju en idé om kollektiv och historisk skuld. Ja. Det är en slags idé om att en grupp kan ärva skuld. Mm. Jag tror inte på det. Jag tror att skulden är individuell. Jag kan inte klandras för det som någon av mina förfäder gjorde. Och jag kan inte heller klandras för vad svenskarna som folk har gjort, så att säga. Skulden måste vara individuell. Men jag tänker att det faktiskt är ett annat program.
Ja, det,
det här begreppet vrede, det mynnar ut i ett antal liksom, vad ska jag säga, fenomen som är närbesläktade, som hatet och som hämnden. Men också de responser som man kan använda för att möta eller mota vreden, som förlåtelse och så vidare. Så jag tänker att vi fortsätter samtalet i ett program, kanske med tema förlåtelse eller tema skuld.
Eller någon av de andra dödssynderna ska vi också ge oss på.
Ja, det finns många dödssynder vi kan ge oss på.
Ja.
För det är nog dags nu att knyta ihop säcken, som du brukar säga.
Ja, men jag tycker väl att vi uppmanar ändå våra lyssnare att hantera sin vrede med stil.
Ja, det tycker jag. Undvik ett falling down moment. Undvik att bli en hondjävul, även om det kan vara både lockande och befriande kanske. Se till att pysa ut din vrede lagom mycket. Och hitta också ett sätt att hantera det. För att jag älskar att du blir så arg, Anna-Karin. Om jag ringer dig och upprör över någonting, då är du minst lika upprörd.
Ja, jag kan bli upprörd av dina vägar också på ett litet ögonblick.
Då blir jag bekräftad. Ja. Och sen kan vi vara väldigt upprörda intensivt men kort. Ja. Och sen går vi vidare.
Och
sen
kan vi skriva i versal.
Ja, precis i versal. Många utropstecken och arga gubbar. Men om jag säger till min man, detta är ju inte klokt, och säger han bara så, det var väl inte så farligt. Och då blir jag ändå argare.
Ja, precis. Man vill att någon ska se ens vrede.
Precis, då blir jag kan säga att din vrede är helt rättfärdig.
Ja.
Och så gör man utlopp för det ett par minuter. Och sen kan man släppa det och så kan man gå vidare till väsentligheter. Så hitta också gärna någon person som matchar dig i liksom vredesintensitet. Som du kan liksom...
Då blir vredet lust.
Ja, för det kanske blir så att då skriver man en text om detta.
Ja.
Till exempel. Ja. Eller gör ett program.
Ja.
Ja. Hörrni, tack så mycket för att ni lyssnade. Vi hörs igen nästa söndag.
Hejdå.
Hejdå. Vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?